Läns- och riksnytt nummer 9, 2024. En oberoende taltidning för dig i Stockholms län. Hej och välkommen till Läns- och riksnytt nummer 9, 2024. Utgivningsdag är onsdagen den 13 mars och då i appen och på webben. Du som läser tidningen på CD får vänta några dagar tills den kommer hem i brevlådan. Jag heter Azissa Dawadi. Välkommen! Inslag 1. Blindskrift kommer inte fram. Ja, det förekommer att post som skickas med stämpeln blindskrift kommer tillbaka till avsändaren eftersom Postnord tror att det fattas porto. Men breven ska enligt avtal med Post- och telestyrelsen vara portobefriade. Vi träffar Marcus Berger, produktchef på Postnord, som försöker förklara vad som har hänt. Inslag 2. Sandra Ristic berättar om ett dåligt bemötande hon fick på en jobbintervju som gjorde att hon anmälde företaget till diskrimineringsombudsmannen. Men hon gräver inte ner sig för det. När vi träffas har hon redan fått ett nytt jobb. Inslag 3. Vi har följt ärendet där ledarhundsföraren Joakim Numell hindrades att använda sin ledarhund på sin arbetsplats Komsyn på grund av en ny rutin som infördes för ett par veckor sedan. Men nu har arbetsgivaren ändrat sig och rutinen är avskaffad. Vi hör Joakim berätta. Inslag 4. Det handlar om vårmodet. Och det som gäller för i år är ljusa färger som gult, grönt och beige. Också plaggen som har mer neutral färgsättning kan skapa något intressant med struktur på materialet. Linnetyg fortsätter att komma starkt. Vi kollar en butik i Birkastaden. Inslag 5. Annonser och meddelanden. Sist i tidningen, där hittar du som vanligt vår redaktionsruta. Där har vi flera kontaktuppgifter så du kan både mejla och ringa oss. Och det hoppas vi att du gör om du har synpunkter, tankar, funderingar på tidningen. Trevlig läsning och så hörs vi igen om en vecka.
Inslag 1.
Brev som skickas som blindskrift behöver inget porto. Det gäller all text på punkt men även ljudböcker och taltidningar. Det är staten genom Post- och telestyrelsen, PTS, som står för kostnaden och det är Postnord som tillhandahåller tjänsten. Nyligen fick SRF Stockholm Gotland ett brev i retur med en postitlapp ditklistrad där det stod porto? Frågetecken. Brevet var stämplat med blindskrift. Det var inte första gången det här hände. Vi träffar Marcus Berger, produktchef posttjänster på Postnord.
Utifrån min roll så är det inte alltid jag nås av den typen av problem som du beskriver. Utan ofta så går ju det till kundtjänst. Men det är ju ett problem som inte ska behöva hända givet att vi har en väldigt tydlig överenskommelse om hur den här tjänsten är uppbyggd och på vilket sätt den ska skickas. Så ett problem med att det är underfrankerat eller saknas porto, det ska inte kunna inträffa. Så då skulle jag jättegärna vilja få undersöka specifikt fall och få återkomma längre fram och se vad vi kan ha hittat för eventuella felorsaker.
Försändelser som skickas som blindskrift ska vara märkta med en stämpel som det står blindskrift på. Men man kan också skriva ordet blindskrift för hand. Skickas brevet utomlands ska det ha ett klistermärke med en ikon, en bild av en blind person med käpp och symbolen för ett kuvert, samt det franska ordet sekogram. Både organisationer som Synskadades Riksförbund, SRF, och bibliotek och privatpersoner kan skicka blindskrift. Organisationer måste få ett tillstånd av PTS. Men det behöver man inte ha som enskild person. Det här är ett system som ska fungera men det gör det inte alltid. Det är till exempel lokalföreningar i distriktet som inte har fått sin post då den kommit i retur till kansliet på Gotlandsgatan. Men det är också så att många brev som kommer till kansliet har en gul klisterlapp på sig där det står OPS, skall köras ut enligt avtal. Även dessa brev är då redan stämplade med blindskrift.
På vilket sätt utbildar ni er personal att det här ska delas ut utan porto?
Enskild brevbärare som delar ut kan ju alltid lita på att den post som kommer från en terminal är den som ska gå och dela ut. Och deras uppdrag är att dela ut den utifrån hur adresseringen ser ut. Terminalerna är ju också då specifikt utbildade i detta för att känna igen blindskrift. Och våra maskiner är ju också ett stöd utifrån den här klichén och utifrån stämplarna. Att det ska säkerställas att det går igenom flödet på ett korrekt sätt.
Så du vet inte då om var problemet skulle vara, om det är vid sorteringen eller om det är vid den enskilda brevbärare som tänker att här har någonting inte gått rätt till?
Inte utan att gå in i specifika fall. Det är såklart inte bra om vi har en tydlig process och vi brister i processen. Då är det ju väldigt bra att vi får reda på att vi inte har uppfyller processen och att vi kan korrigera eventuella felaktigheter. Sen som rent emotionellt så är det ju aldrig bra när saker och ting inte fungerar enligt överenskommelse. Och det är ju väldigt tråkigt. Och som sagt, nu får vi ju titta på ett unika fall vad det som har hänt. Men uppenbart är ju att det är någonting som vi har misslyckats med i vårt åtagande, och då måste vi ta reda på varför vi har brustit i de rutinerna.
För det är ju två saker. Dels att personer inte vet att blindskrift är portofritt, och dels att några eller hos er finns rutiner att sätta på en lapp för att påminna er själva om att det här är portofritt. Så det verkar vara så att ni själva har upptäckt att det är ett problem, och så har ni internt försökt åtgärda det med den här etiketten ska delas ut enligt avtal. Men du känner inte till det. För det är ett sätt som ni tydligen har försökt lösa problemet på.
Jag skulle vilja undersöka den och återkomma i den kommentaren om det är så att det är en rutin där man har identifierat en brist eller inte. Jag skulle vilja be att få återkomma i den, för jag kan inte uttala mig här och nu, utan jag vill undersöka det lite närmare. Men jag återkommer gärna i den frågan.
Om man vill veta hur man ska göra för att skicka blindskrift eller ha andra frågor om det, så kan man ringa Postnords kundtjänst. Men det fungerar inte riktigt.
Välkommen till Postnord kundservice. Ringer du som företag eller privatperson?
Privatperson.
Hur kan vi hjälpa dig?
Blindskrift.
Jag kunde inte höra dig så bra. Hur kan vi hjälpa dig?
Blindskrift.
Jag kan inte ge någon mer information i ärendet.
Marcus Berger, produktchef, posttjänster Postnord.
Det måste vi undersöka, för det är klart att det är väldigt viktigt att en så tydlig grej som blindskrift, när man säger in ordet, så måste vi, jag måste av ren förståelse undersöka vad händer när man säger ordet och vart ska det landa någonstans i vår kundservice. Det ska jag undersöka och återkomma.
Jag kan säga att jag har ringt er kundservice, och av tre personer som jag pratade med, två personer hade aldrig hört talas om vad blindskrift är för någonting och undrade vad Postnord har med saken att göra.
Det är ju tråkigt om man har svarat så. Sen generellt sett så har vi ju en när man jobbar på vår kundserviceavdelning, så finns det ju systemstöd för att söka på olika saker, och här måste jag få återkomma om det är så att blindskrift skulle vara formulerat på något annat sätt som gör det otydligt. Sen kan det ju vara så att en person som jobbar på primärt, vi är ju specialiserade på vår kundservice, vissa jobbar med brevförsändelser, vissa jobbar med paketförsändelser, och har man då hamnat på ett ställe där frågan ställs och personen vederbörande inte känner till det, då kan du ju få konstiga svar. Men självklart måste vi ju undersöka varför det är så att vi inte känner oss trygga med att kunna svara på en tjänst som vi tillhandahåller som är just blindskrift. Det måste vi verkligen undersöka.
Jag bad dem titta på er hemsida och de scrollade samtidigt och sa, ha, det hade ingen aning om.
Ja, nej, det är ju öppet och transparent ifrån personen du har pratat med och ett ärligt svar. Det är klart att vi känner ju till blindskriften, vi vet ju hur många försändelser som går, alltså att det är en stor tjänst som vi med stolthet tillhandahåller. Och det är ju klart att det är tråkigt om vi inte lyckas svara på de frågorna eller känna oss trygga med att kunna svara på dem. Så att det måste vi ju såklart bli bättre på.
nu är du här och kundtjänst har inte riktigt koll. De som delar ut har inte riktigt koll. De som sorterar har inte riktigt koll. Vad är din, vad säger du till personer som faktiskt behöver få sin post och behöver skicka sin post med blindskrift?
Det jag kan säga och det jag vill säga är ju det faktumet att självklart ska man kunna lita på en tjänst som vi tillsammans med PTS, Post- och telestyrelsen, tillhandahåller. Och de gångerna det blir fel så måste vi som företag lära oss av de misstagen och säkerställa att processen är väldigt tydliga. Och det är oerhört tråkigt om folk tappar förtroendet för en så viktig del i vårt uppdrag som är blindskrift. Och där måste jag ju tillsammans med alla kollegor och alla som utför det dagliga arbetet säkerställa att vi återuppbygger det förtroendet och säkerställer att eventuella fel och brister som har eller identifieras i de avvikelserna som vi tittar på korrigeras och fungerar tillfredsställande framöver.
Är du förvånad?
Jag tycker det är väldigt tråkigt att folk upplever att tjänsten inte håller den kvaliteten som förväntas. Det gör mig till viss del förvånad, ja.
Nu delar ju PostNord ut vanlig post varannan dag. Hur är det med utdelningen för blindskrift?
Blindskrift skickas som vad vi kallar som ett första klass brev. Och det följer då den ordinarie utdelningen som är då varannandagsutdelning som du nämner. Sen finns det varianter. Har du som exemplet vi tittade på innan en postbox, då kommer posten med en frekvens som är 5 dagar i veckan. Men är du som privatperson och du får någonting till din egna fysiska brevlåda eller ditt brevinkast, då kommer posten varannan dag.
Och det här är inget som man som privatperson kan önska få varje dags utdelning eller 5 dagar i veckan?
Inte så som avtalet är reglerat idag mellan PostNord och Post- och telestyrelsen, men det är absolut en sak vi kan ta med oss in i de framtida diskussionerna om det är så att en blindskriftsförsändelse ska delas ut med en annan frekvens än ett brev med exempelvis en räkning eller ett vykort. Så det kan vi ta med oss i framtiden.
Hur ser du på framtiden? I framtiden kommer folk naturligtvis lyssna i appar och det kommer kanske bli mindre blindskriftspost. Hur tänker du kring det?
Vi lever ju i en värld som du säger som digitaliseras och vi har ju sett ända sedan millennieskiftet en ganska tydlig förändring av dels folks behov att skicka fysisk kommunikation men även en del i digitaliseringen. Vi jobbar ju aktivt med att anpassa oss själva utifrån en minskad volym och jag ser ju en tydlig koppling till att så länge som PostNord upprätthåller en brevtjänst så är ju blindskriften en helt naturlig del i den. Sen om volymen är en fjärdedel av vad den skulle vara som vi sitter och diskuterar idag 2024 så ska det egentligen inte spela någon roll utan det här är en tjänst som är viktig för att som du säger värna om personer som har ett behov och då ska den tjänsten inte rationaliseras bort på något sätt utan den ska följa med så länge som vi har ett åtagande från Post- och telestyrelsen att tillhandahålla blindskrift så ska vi fortsätta att göra det oavsett om vi transporterar 1 miljard försändelser eller 300 miljoner. Det ser jag som en självklarhet.
Så det här är ingenting som folk behöver oroa sig för att bli bortrationaliserade i en framtida digital värld?
Inte utifrån att PostNord skulle driva någon form av förändring i tjänsten. Sen är det ju fortfarande en avtalsöverenskommelse mellan PostNord och Post- och telestyrelsen. Men utifrån ett perspektiv att tillhandahålla en tjänst så ser vi liksom inget bäst före datum på den här tjänsten. Tvärtom, utan det här är en viktig tjänst och vi vill kunna tillhandahålla marknaden. Men som sagt, det kommer ju till en avtalsförhandling mellan Post- och telestyrelsen och PostNord för att avgöra framtiden i tjänsten eller i kontinuiteten i tjänsten. Men här och nu så ser jag inte att vi från vårt håll skulle ha någon, vi ser inte att den här tjänsten ska påverkas på det sättet, absolut inte.
Marcus Berger, produktchef, posttjänster PostNord. Och vi kommer följa upp den här frågan om blindskriftsförsändelser som inte kommer fram.
Inslag 2.
Man måste ha så mycket bättre självförtroende när man inte ser. Och att man ska dels övertala sig själv om att man ska liksom jobba på den arbetsplatsen. Sen ska man övertala arbetsförmedlingen och arbetsgivaren och alla andra i sin omgivning också. Att för oss är det inte bara att söka ett jobb.
Sandra Ristich har jobbat med administration och telefonförsäljning och drivit egen firma. Och hon är blind. Idag ska vi prata om hur det varit för henne att fixa jobb.
Det är utmaningarna sen på jobbet som också kan hända. Liksom. Att man inte kommer igång för att programmet inte funkar. Och då måste man sitta och vänta på att Arbetsförmedlingen ska ta hjälp av olika företag för att anpassa. Det är ju extremt komplicerat, känns det som. Det känns alltid så när man är på gång och ska börja någonting nytt.
Nyligen gick företaget hon var anställd på i konkurs. Så hon har varit arbetslös nu en kortare tid. Vi ska få höra om när hon blev riktigt dåligt bemött på en jobbintervju nyss också. Men först en glad nyhet.
Ja, precis. Det är att jag precis har fått jobb.
Grattis till det.
Tack.
Det visste vi inte när vi bokade intervjun.
Nej, det är faktiskt ganska... Jag var faktiskt där igår och fixade klart alla papper och sådär. Så det är väldigt nytt.
Mm. Kan du berätta vad det är för typ av jobb?
Vi heter businesskonsulter. Så vi ska jobba mot företag. Hjälpa företag att växa.
Så det blir mycket jobb via telefon?
Ja, precis.
Så det, är det den inriktningen du har haft mest i ditt arbetsliv, eller?
Nej, jag har drivit eget företag också i 3 år. Och sen så jobbade jag på ett företag inom städning med administration och kundtjänst. Och det är väl det jag har haft mest erfarenhet av, tror jag.
Vi träffades för 5 år sedan. Då jobbade du på ett telemarketingföretag som heter Bexmo Kommunikation.
Mm.
Får jag spela upp lite hur det lät när vi sågs där? Ska vi se. Här.
Men alltså det som är annorlunda med just den här arbetsplatsen är ju att vi är ju en del med synnedsättning. Men vi är ju med precis som alla andra. Alltså vi blir inte annorlunda behandlade. Vi gör samma saker som de andra. Vi är lika effektiva som de andra. Jag tror inte att det här är vanligt på särskilt många andra arbetsplatser. Man blir sedd för det man gör.
Det var 2019, så våren 2019, så 5 år sedan ungefär. Vad tänker du när du hör det där?
Det känns så himla overkligt. Alla jobb är ju roliga i början, typ första året kanske. Sen finns ju vissa arbetsplatser som verkligen har riktat in sig på att få in personer med funkis. Och jag tror att de har gjort det verkligen till sin grej, att de ska få in personer med funkis. Vi är en arbetsplats som tillåter alla, och det är jättebra, det är inte det, men ibland känns det som att det blir för mycket fokus på det. Och det kan jag säga utan att ljuga eller utan att liksom höja upp mig själv till bättre än andra. Jag hade bäst statistik, bäst siffror, jag drog in mest pengar till det företaget. Jag vill inte liksom klaga på någonting, men det blev ju väldigt mycket så här, anställer man ett gäng människor där alla ser dåligt eller där alla sitter i rullstol, eller det blir fortfarande som en grupp i gruppen, och det var ju så det blev. Det blev för mycket fokus på det här med att vara funkis. Och det känner inte jag mig bekväm med. Visst, jag har en synskada, jag ser inte. Det är inget jag kommer komma undan ifrån. Men för mig är inte det viktigaste att jag inte ser. Jag har ju andra egenskaper och jag har en personlighet som är betydligt mycket mer än så. Så att det är jättesvårt. Jag tycker att det är jättebra att arbetsgivare anställer. Jag är den första som ska hålla med om det med tanke på allt jag själv har varit med om. Men jag tycker att det kan bli för mycket fokus på att få in just den gruppen i gruppen, om du förstår vad jag menar.
För jag tänker på det här med bemötande också. Du var ju intervjuad här nyligen på annat håll också om ett jobb som du hade sökt och kom till intervjun och blev dåligt bemött. Vill du berätta lite om det?
Ja, nej, men jag hade ju sökt jobb då som administratör på ett städföretag, och jag har precis slutat på ett företag som städadministratör för att de gick i konkurs. Då, som sagt, så ville de inte intervjua mig, utan jag kom in dit och så säger de, jaha, är du blind? Ja, sa jag. Ja, men hur tänkte du då? Jag var ju helt chockad. Vad menar du, frågade jag liksom. Ja, men om du är blind kan du inte jobba här. Men varför inte, frågade jag. Men då ville hon liksom inte prata så mycket, utan hon sa bara att det går inte. Och det var synd att du tog dig hit, för du tog upp våran tid och du tog upp din tid helt i onödan. Hade du hört av dig innan och sagt att du har problem med synen, då hade du aldrig fått komma hit. Och det gjorde mig extremt chockad. Jag var både chockad och arg egentligen. Men nu har jag kommit över den rädslan, just för att jag träffat på en väldigt bra arbetsgivare som inte var rädd för mig. Så det handlar väl lite om vad man ska lägga sitt fokus på. Jag tror att jag har diskuterat väldigt mycket det här med väldigt olika människor och blivit intervjuad av andra ställen också. Och alla är verkligen så här, oh shit, och jag är så här, ja det var jättehemskt och jag mådde jättedåligt faktiskt av det. Framförallt det att jag inte fick chansen att visa vem jag är innan jag blev dömd liksom.
Du tog också det ärendet till DO va?
Mm.
Och det finns kvar där?
Ja.
Så du vet inte än om de, hur de kommer att göra med det? Eller har du...
Nej, jag har inte fått någon uppföljning alls. Det tar ju tid säkert. Jag vet inte hur det funkar det där, men det är gått 2 månader knappt. Det handlar ju om att jag inte vill att det ska hända mig igen. Det här med att gå till en arbetsplats, ta sig liksom till en arbetsintervju och se fram emot det och sen bli nekad innan man ens har fått visa vem man är. Det är ju det som gjorde för mig att jag gjorde anmälan. Det handlar inte någonting alls om att jag vill sätta dit företaget eller så, utan det handlar bara att jag själv vill aldrig vara med om det. Och jag hoppas inte heller att någon annan som har synnedsättning ska vara med om det heller. Det är ju en väldigt obehaglig upplevelse.
Det vet jag ju andra med synnedsättning som resonerar kring. Liksom, ska jag ta upp det här i jobbansökan eller ska jag inte göra det? Och att det kan bli en källa till oro liksom, för folk. Och det är ju inte bra om det ska vara så. Att man blir verkligen olika behandlad utifrån om man har nämnt det eller inte. Liksom.
Så jag har väl tänkt likadant själv egentligen. Att skriver jag det, då blir jag borttagen direkt. Då blir jag inte ens kallad till intervju. Och de läser väl igenom en ansökan och så blir de skrämda. Så hör de inte av sig, men... Säger man det istället på intervjun, då kanske de blir chockade och blir arga för att man inte sa det. Det är ju jättesvårt att veta hur man ska göra. Det här gången när jag fick det här jobbet, då hade jag faktiskt intervju via Teams. Och vi pratade kanske en timme. Sen i slutet av intervjun så sa jag det. Ja, förresten, bara så att du vet så har jag synnedsättning så att jag ser dåligt liksom. Då frågade hon liksom, aha, men hur funkar det med dator och så? Och då berättade jag det och... Efter det bestämde vi att vi skulle träffas live istället. Tog jag med min dator och visade henne. Så här funkar det, den pratar liksom. Och då var hon jätteimponerad. Tyckte att ja, men det här blir skitbra. Börja jobba liksom, på en gång.
Okej, okay. Och när började du då?
Jag började den 2 april.
Ja, okej. Okay. Yes. Så du hinner förbereda dig lite.
Jag ska på semester också nästa hela vecka. Så det blir jätteskönt att komma utvilad och sådär. Det kommer inte vara så svårt för mig att ta mig dit. Jag var där igår och lärde mig hitta vägen också. Så att jag är jättetaggad på att börja jobba.
Du sa ju själv att du har jobbat på flera olika ställen. Liksom, och du har även drivit eget företag. Ja. Hur var det då jämfört med? För då är det ju inte, då är det ju i alla fall inte någon annan arbetsgivare som avgör liksom hur du blir bemött på ditt jobb.
Nej, det var ju det bästa jag gjort såklart. Det var ju det absolut enklaste jobbet. Man är inte alls dömd av folk på samma sätt. Det är ingen som kan liksom vara rädd för en på samma sätt. Okej, jag hade anställd personal som kunde vara lite så här, oj, är det du som driver företaget? Är du min chef? Ja, liksom, det är jag. Passar inte stick och hitta ett annat jobb? Vad ska jag säga liksom? Nej, det var mycket lättare såklart och mycket roligare.
Har du något tips till andra liksom, när de söker jobb och sådär? Du har ju, vi har pratat lite här om hur du tänker kring när du hör av dig och får kontakt sådär.
Jag har väl egentligen inga riktiga tips för att det är jättesvårt att veta. Det kan ju vara från arbetsgivare till arbetsgivare också. Sen kan det också handla om vad det är för typ av jobb och vilken kommunikation man har fått med arbetsplatsen. För mig var det väldigt bra att ha liksom möte via Teams. Då behöver jag inte ta mig någonstans. Och det här att man ska leta sig in i rätt port och man ska komma upp och så ska man försöka liksom komma, att inte komma för sent, det här med färdtjänsten. Liksom att det blir ett stort projekt att ta sig till en jobbintervju. Det är det för oss. Det är inte bara att gå till en jobbintervju. Så att det bästa, det jag har känt mig mest bekväm, det är att ha det online. Och då känns det bra så kan man ju bara säga, jag har en synnedsättning så att ni vet. Då får man väl se om de väljer att fortsätta rekryteringsprocessen eller om de säger nej redan då. Jättesvårt att säga.
Jag tänker också på det exemplet som du sa nu här med den här jobbintervjun. Att då fokus hamnar i första hand på liksom... vilken typ av jobb som ska utföras och vad du är för person.
Mm.
Då kommer andra saker före liksom.
Precis, men sen i slutändan, förr eller senare så kommer det alltid komma in den här biten med själva anpassningen av arbetsplatsen. Det här med hjälpmedel, att det blir så himla stor fokus på att förklara för arbetsgivaren att ja, vi kan använda datorer och det går jättebra att göra det. Vissa sidor kanske inte anpassar det, men vanliga människor förstår ju inte vad som menas med det. Det går liksom inte att förklara heller. Jag är jättedålig på att förklara hur det funkar med hjälpmedelsbiten. Fast jag har haft det hela mitt liv, så jag är fortfarande väldigt dålig på att förklara hur det funkar. Så att då är det nästan bättre att personen själv får se, som i det här fallet, att jag gick dit till arbetsgivaren med min dator och satt med henne och visade henne hur det funkade. Då fattade hon direkt.
Och sen kan man ju på det företaget, telemarketingföretaget som du jobbade då för 5 år sedan. De gjorde anpassning av sin programvara kan vi säga.
Ja.
Som de fick hjälp med Arbetsförmedlingen av. Kommer du behöva göra något sånt på det här jobbet också?
Ja, det kommer behövas väldigt mycket sånt.
Och hur lång tid kan det där ta då?
Jag tror att de beräknade att det skulle ta typ 20 eller 30 timmar. Så att jag vet inte hur mycket av det sen, om det kan gå snabbare eller det kommer ta längre tid. Det är ju jättesvårt att säga liksom.
För du är i alla fall sen tidigare har ju kontakt då, för du har haft lönebidrag förut och haft arbetshjälpmedel. För det kan vara ganska lång väntetid på Arbetsförmedlingen för att få rätt klassning också, att man har rätt till hjälpmedel.
Jag tror det, men det hände mig en annan sak faktiskt förra året, och det var att jag hade fått ett jobb. Men då behövde jag vänta i 8 veckor tills att de skulle ta beslut på att jag skulle få rätt till arbetsplatsanpassning. Och då hade den arbetsgivaren tackat nej. Efter 7 veckor, för att de orkade liksom inte vänta. Så att jag hoppas inte att det händer samma sak nu då.
Nu har liksom de fått veta att du har jobbet, så nu kan den processen dra igång eller?
Ja, precis. Nu har jag ju skrivit på alla papper med lönebidrag och allting sånt. Så att det borde ju funka bra, hoppas jag. Om en arbetsgivare vill anställa, då vill de anställa nu, inte om 3 månader liksom. Det är ju ganska självklart.
Men okej, men hur det här jobbet då som du ska göra, vad känns kul mest med det? Alltså?
Och jag har inte börjat jobba än.
Nej. Men kommer du ha mycket kollegor eller kommer du vara
få? Det som kommer vara bäst för mig faktiskt, det är att jag kommer vara på plats 2 dagar i veckan och jobba hemifrån 3 dagar i veckan. Så det kommer vara en kombinerad liksom, distans och på plats. Och det passar mig jättebra. Jag har ju tidigare bara jobbat på distans nu ganska många år. Så det blir väldigt roligt att träffa folk. Och ha kollegor, och det blir en annan liksom stämning också tror jag på arbetsplatsen när man träffas live.
Om du tittar tillbaka då, nu, du är inte så gammal, hur gammal är du?
Jag är 30 år.
Ja, precis. Men du har ändå hunnit jobba på ett antal olika, vet du hur många olika arbetsplatser du har haft eller?
Så måste tänka, 4-5 kanske, ja någonting sånt ja.
Vad har du tyckt har varit roligast av allt det där?
Nej, men det som jag sa tidigare, det är ju att ha eget, det är det absolut roligaste. Men utöver det så är det ju faktiskt, det senaste jobbet jag hade var också väldigt roligt. Då satt jag i kundtjänst och höll på med administration på ett städföretag. Och då pratade jag allt från städkunder till anställa ny städpersonal. Så det var ett väldigt varierande jobb och väldigt roligt. Och sen var det ju hemifrån på heltid. Det var inte lika roligt, men det var ändå väldigt skönt. Det var ingen som kunde säga till mig att du får inte ta din lunch 12:00, du måste äta 1:00. Så det är ett fritt arbete ändå liksom, så.
Men det här med att starta egen firma, liksom, det, finns det några, hade du några tveksamheter kring det? Eller var det bara självklart att göra?
Nej, det var väldigt mycket tveksamheter runt det. För att jag startade upp precis innan coronan slog ut som värst i Sverige. Det var många som sa till mig att du kommer inte lyckas, det kommer inte gå bra. Jag hade väldigt mycket sådana liksom hjärnspöken som sa till mig att det kommer inte lyckas, det kommer inte gå bra. Och jag lyssnade faktiskt inte på det, vilket var bra gjort av mig. För att hade jag gjort det, då hade jag inte kommit någonstans liksom. Men sen hade jag mitt företag i över 3 år ändå. Så att det var svårt och det var väldigt roligt. Och det var väldigt utmanande, framförallt från andra människors syn på saken.
Det här med att starta eget, det har hon lite svårt att avgöra om hon ska rekommendera andra till just nu.
Nej, jag tror att det är ganska svårt att starta eget. Speciellt nu när samhället ser ut som den gör med lågkonjunktur och höga räntor och folk blir av med jobbet, så tror jag att det är då kanske bättre att vänta i ett par år innan samhället blir mer stabilt. Sen handlar det ju så självklart också om vilken inriktning man har, vad man ska starta inom. Vissa branscher är fortfarande väldigt eftertraktade och andra är inte det. Så det är väldigt svårt för mig att säga gör det eller gör inte det. Allting handlar om vilket företagsidé man har, tycker jag.
Men vad är fördelen då att liksom, med att vara anställd eller med att ha eget liksom, om du jämför?
Det är ju olika saker. Att vara anställd, då är ju liksom fast vid en arbetsplats, fast vid arbetsuppgifter, och du har inte frihet på samma sätt. Är du egen, då kan du bestämma dig för att på måndagar vill inte jag jobba alls, jag jobbar på en söndag istället. Du har en frihet på ett helt annat sätt. jag har ju gjort det mesta själv, men sen tog jag hjälp såklart av mycket saker också. Mm. Sånt som jag inte kunde göra. Och det har inte med synskadan att göra, utan det har att göra med att, det, att jag inte är utbildad inom redovisning och liksom så. Så att...
Och kan du säga igen vad det var för... Du var ju administration nu på det här nya jobbet också. Vilken bransch var det nu då?
Det är alltså business mot business to business. Det är ju då inom mötesbokning och försäljning. Jag har ju jobbat mycket inom försäljning, så jag tror inte att det kommer vara något svårt jobb för mig. Och just när jag hade eget så var jag, jobbade jag väldigt mycket mot företag också.
Nu ska du ha semester. Vart ska du åka?
Jag ska åka till Gran Canaria.
Oh, det är perfekt tid att åka. Det är lagom varmt, inte för hett.
Nej, precis. 20-25 grader ungefär. Så det blir jätteskönt.
Tack Sandra Ristic för att du pratade med oss om att söka arbete. Och grattis igen till nya jobbet. Inslag 3.
Ni som har lyssnat på tidningen den senaste tiden har träffat ledarhundsföraren Joakim Numell, hjälpmedelskonsulent på hjälpmedelsföretaget Komsyn, som är en del av regionens verksamheter. För ett par veckor sedan införde hans arbetsgivare en ny rutin som begränsade hans möjligheter att använda sitt hjälpmedel hunden på jobbet. Utan förvarning informerades han och en till ledarhundsförare att deras hundar nu endast skulle få befinna sig på deras rum och dessutom vara kopplade där, vilket strider mot djurskyddslagen som säger att hundar inte får vara kopplade inomhus under flera timmar. Anledningen till denna åtgärd var att det fanns personer på arbetsplatsen som hade hundallergi, något som ledarhundsförarna inte kände till. De hade heller inte fått möjlighet att lösa situationen sinsemellan. Vi sökte Komsyns verksamhetschef Victoria Edefur vid flera tillfällen för en intervju. Hon avböjde samtliga. Men vi har fått några skriftliga kommentarer. Under tiden som gått har rutinen modifierats. Bland annat så behövde inte hunden vara kopplad på rummet men skulle ändå hållas där. Men då kunde inte ledarhundsförarna använda hunden som orienteringshjälpmedel. Men nu har alltså Komsyn avskaffat rutinen helt. Vi ringer upp Joakim Numell.
Sen sist så har vi haft några möten där vi har pratat just om ledarhundens funktion och vikten för oss som använder ledarhunden. Att kunna göra det fullt ut på ett bra sätt även ibland under arbetstid och inom arbetets lokaler så att säga. Och efter det så har man faktiskt tagit tillbaka och avskaffat den här rutinen eller policyn igen. Och det var ju väldigt skönt.
Så vad har du fått för förklaring till den här kovändningen?
Förklaringen har nog varit att det gick lite för fort helt enkelt och att helt enkelt missade den här kommunikationen från början. Att det hade varit bättre att vi pratade med varandra först. Och riktigt varför det gick så där fort, det vet jag inte riktigt. Men det här är ju en arbetsplats, precis som alla andra, där man, som vill, i min uppfattning, ta hänsyn till så många intressen som möjligt. Och naturligtvis ibland så blir det ju konflikt mellan motstridiga intressen.
Du var också kritisk till hur ledningen hade kommunicerat att den här rutinen skulle sättas in, att det var på ett offentligt möte. Har du fått något gott svar på varför man gjorde så?
Nej, jag har fått faktiskt en ursäkt som jag har accepterat. Och det var naturligtvis inte meningen att göra på det viset.
Vi fick ett skriftligt svar från Komsyn, från din arbetsgivare. På vår fråga då, att hur kommer det sig att de bryter mot djurskyddslagen att hålla en hund kopplad på rummet är inte tillåtet. Och just den formuleringen skulle de då ändra på. Har du fått någon kommentar kring det, att de inte kände till att så här får man inte göra?
Nej, man menar att formuleringen var olycklig och tolkningsbar. Man inte menade att hunden skulle vara kopplad på rummet, utan att man menar att den skulle liksom stanna på rummet och inte röra sig fritt utan förares kontroll i de övriga lokalerna.
Kommer du sätta upp grindar då? Det var ju något som du, eller ni båda ledarens förare, föreslog som ett alternativ.
Ja, jag har ju redan det till och den andra ledarhundsföraren behöver inte det, för det beror ju lite på om hundarna är benägna att lämna rummet. De är ju olika till i sinnet, så att säga. Vissa är mera benägna att ge sig ut på äventyr, men jag använder redan kompostgaller för min dörr för att liksom markera för hunden att det är här du ska vara. Så det blir ingen förändring för min del.
Du gjorde ju också en anmälan till DO, diskrimineringsombudsmannen. Hur blir det med den nu?
Ja, DO har valt att lägga ner båda ärendena. Och man motiverar ju inte i detalj varför man lägger ner ett ärende, men man hänvisar ju bland annat till att det ska skötas av andra instanser, så som exempelvis fackförbund då, när det gäller arbetsplatser. Och det visste jag ju i och för sig redan. Diskrimineringsombudsmannen har lagt ner ärendet, och eftersom det i övrigt också nu är löst osämjan här på arbetsplatsen, så har ju också mitt fackförbund avslutat ärendet eftersom det inte finns någonting att utreda längre då.
Så här i efterhand, när du tänker på att du gick ju till oss i media ganska omgående och berättade om din situation, skulle du ha gjort så idag igen?
Jag tänker att jag valde ju att göra så eftersom jag tyckte att sättet som det här rutindokumentet eller policyn presenterades på var så felaktigt. Hade man inlett diskussion med alla berörda parter på rätt sätt från början, då hade jag nog inte sett någon anledning till att kontakta media. Men ja, liknande situationer så skulle jag nog kunna göra liknande saker igen, ja.
Jag tror att många ledarhundsförare som hör det här känner nog ett hopp om att det ska gå att arbeta på arbetsplatser där det måste tas hänsyn till allergiker och personer som har andra behov eller önskemål vad det gäller hundar. Hur känns det då?
Nej, men det känns naturligtvis bra. När det här dök upp så var det inte alls särskilt roligt. Och jag har ju varit aktiv i yrkeslivet med ledarhund nästan 30 år. Och jag har jobbat inom både privata sektorn, inom vården, och aldrig någonsin haft problem med ledarhunden just på arbetet. Och det är ju ganska viktigt att man, om man har en funktionsnedsättning, att man kan delta i arbetslivet precis som alla andra på samma villkor, trots att man har ett hjälpmedel, oavsett om hjälpmedlet är en ledare eller assistanshund eller om det är en rullstol eller vad man nu behöver för att kunna klara av sin vardag. Jag tycker att en sån här verksamhet ska föregå med gott exempel också, så att man visar på att det är inget problem och det finns lösningar. Så att, jag tycker det känns bra att det slutade på det här viset.
Har du fått några reaktioner från övriga arbetskamrater?
Jo, men absolut. Ganska många tyckte att det var märkligt alltihopa. Och de reaktioner jag har fått har varit positiva på att det här liksom togs tillbaka nu. Flera stycken har ju varit ett bra stöd under den här, tack och lov, ganska korta resan. Och sånt är ju också viktigt, att man känner sina kollegors stöd i det.
Vad har du för förtroende för ledningen på Komsyn nu vad det gäller den här saken?
Nej, men jag skulle säga att med tanke på att det slutade som det slutade så känner jag ingen, att det är inte rubbat på något sätt, utan fel kan alla göra, vi alla människor, och som sagt, under stress när många medarbetares intressen ska tas tillvara, då jag förstår att det kan bli fel, och då är ändå det viktigaste att det rättas till på ett bra sätt. Det är väl det som också bidragande faktor till att man kan ha förtroende för varandra.
Joakim Numell, hjälpmedelskonsulent på Komsyn. Verksamhetschef Victoria Edefur säger i en skriftlig kommentar till Läns och Riksnytt så här på frågan hur de ska arbeta för att ledarhundsförare ska kunna arbeta på Komsyn även om det finns hundallergiker där. Citat. Vi har som arbetsgivare en skyldighet att säkerställa att alla medarbetare har en god arbetsmiljö och vi ska förebygga ohälsa. Det är utifrån det vi kommer fortsätta arbetet och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer hitta lösningar som blir bra för alla våra medarbetare. Enhetschefer som har ett delegerat arbetsmiljöansvar kommer fortsätta det arbetet med sina medarbetare. Slut citat.
Inslag 4.
Nu när vårsolen tittar fram allt oftare så passar det bra att kolla in modet för våren. Och vi ska träffa René Melberg Selin som driver en butik i Birkastan i Stockholm. Hon säger att eftersom de inte tillhör de större kedjorna så är det extra viktigt att ge bra service och råd till kunderna.
Så det är väl det här med färg. Jag menar många sätt att ja, men man kanske kommer in och så går man mot beige, bruna eller svarta. Men om man leder in någonting, men prova med den här blusen till så händer det. Det blir en helt annan person. Många behöver få hjälp med att jag kan ju ha det här till. Passar den? Ja, men det passar din kroppsform väldigt bra. Så provar de och så blir de jättenöjda.
Och är det okej då? Har ni tid att hjälpa folk
det,
med?
Det är det vi lever på. Så kanske jag också tror att jag är en viss storlek eller att jag passar en viss modell. Och här kan man då få lite andra tips på. Nej, men kanske ska prova att ha en lite mer V-ringad topp. Få en helt annan överkropp, en helt annan form. Det här materialet är väldigt stretchigt så du kan gå ner en storlek. Eller det här är lite stumt, du behöver gå upp en storlek.
Och männen som kommer in till butiken, de kan behöva lite mer hjälp än kvinnorna till att börja med, säger René.
Männen vet inte så mycket. Där får vi hjälpa dem. Men det är det som är så roligt. För att de är lite mer, ja men gud vad kul och vad spännande. Ja gud, det provar jag. Nej, men jag kanske tyckte det var för mycket mönster. Då går vi åt andra hållet. Så att män är, eller jag tycker män är enklare dialog. Säger väldigt mycket vad de tycker. Om det är för mycket eller för lite. Så att du lätt kan anpassa.
Här i bakgrunden sjunger First Aid Kit och jag har klivit in på butiken Plagg vid Sankt Eriksplan. Här har ni både herr- och damkläder.
Ja, nu har det kommit in väldigt mycket både på dam och herr. Mycket härliga färger som inspirerar kunderna.
Ja, precis. Vi ser ju att det är redan så här kortärmade skjortor och grejer så man får hoppas på varmare tider här.
Ja, verkligen. Du har mycket snygga kortärmade skjortor, både med mönster. Men sen har du även det som är lite nedtonat. Klassiska linneskjortor, eller överhuvudtaget skjortor bara med enkla färger. Då. Mm. Men det är lite både och. Ja. Men skillnaden är, tycker jag genom de senaste åren, att det kom in mer och mer färger även på kille. Men framförallt mer mönster och även killarna gilla mönster, precis som din snygga skjorta.
Ja, jag har en sidenskjorta idag som är, den är ju svart och vit då, så det är inte så mycket färg, men man jobbar med mönster och material och det tänker jag man kan se här också med snitt och material, att det händer lite grejer. Det finns struktur i vissa, någon skjorta här som jag ser rakt fram här, lite som en piqué, men som ett ribbvävt mönster.
Det är nästan lite så här 70-tal skulle man säga, för det är lite
stretch-trikå.
Ja, just precis, stretch-trikå. Det är krage, det är knappar. Och sen även de här också. Du jobbar med strukturen på materialet. Mm. Här är ju bomull, men det händer ändå någonting. Det ser jag ju.
Ja, får beskriva här hur mönstret är ungefär. Stickat.
Ja, men maskinstickat. Så det är lite små hål i den och lite ränder.
Den är väldigt taktil får man säga. Ja. Alltså, man kan liksom känna strukturen där mot axlarna.
Ja, men väldigt mjuk och sen är den i en beige färg. Så väldigt fräsch till sommaren. Till om man har jeans eller om man har chinos i blått, navy. Väldigt
och ändå
färskt.
Ganska grov tråd ska man säga. Så att den kan ju värma ganska bra.
Ja, det är det nog.
Och sen har vi det här. Det här kallas väl för krepp, de här byxorna.
Det är lite krepp. Mm. Det är lite också snyggt. Så den här har du i den här gröna, så finns det även i svart.
Det är flera av modellerna på både skjortor och byxor som jobbar med struktur i vår. Till exempel finns en variant med veckat glansigt tyg med lite stretch i både byxa och en matchande överdel med dragkedja. Den finns i både svart och grått. Ja, krepp, det är som en krusig yta med lite struktur i tyget. Här är en skjorta.
Den här ser ju ut som att den är ganska strykfri faktiskt, tycker jag.
Det här behöver du inte stryka. Nej. Sen har du det här också, jättesnyggt. Om man vill här är gå broderade, lite outside the box.
Broderade mönster på som är lite asiatisk feeling. Det är som pagodtempel som sticker upp här ur moln i blått. Och sen underhänger såna här kinesiska lyktor då.
Ja, så det här är också en väldigt snygg, och så sen är det ju linne, och så sen har du brodyr på skjortan.
Just det, för linne har gjort en rejäl comeback nu.
Ja, i både byxor och skjortor, både på dem här, men mycket på här. De killarna som gör inköpen då, de handlar lite grann från olika märken då, så att det blir lite mix i butiken, så att det ska passa även en yngre. Jag menar, vi har ju en del 18-19-åringar som gillar mode och tycker att det är fina grejer. Ja. Upp till de som är 80 plus då. Så att det är väldigt bred målgrupp skulle jag säga.
Och ni har ju liksom för olika tillfällen också. Här är ju jeans och sneakers och sen lite mer så här ändå casual men ändå lite mer formellt. Det här är ju förmodligen något konstmaterial, men det känns lite sidenaktigt i...
Ja,
i tyget,
och sen har du mönster, det är väldigt fint. Det är lite så här snäckor skulle jag vilja säga.
Koraller, något undervattensdjur där. Och sen har vi ju linnekostym.
Linne, det här är bra nu till alla studenter, bröllop. Då har du i den här lite ljusare, beige färgen, och sen finns den även i navy. Riktigt snyggt. Sånt där som jag tycker alla karlar ska ha i sin garderob. För du kan ha den både till vardag eller fest. Du kan ha byxan för sig med en snygg skjorta, eller så har du kavajen även snygg att ha separat till en annan byxa, jeans eller något. Sen har du mycket tryck på tröjorna. Du
just
ser där, du har lite motiv.
Och vattenmotiv här också, även fisk. Ja. Och du sa ju färger, och färger är det. Men det är inga så här starka knallfärger, utan det är mera lite så pastell. Där har ni en ganska stark blå.
Ja, den där kan gå att killarna kan tänka sig att köpa den. Det får ju inte vara för galet, då blir det att de backar lite grann. Men den här pastellen, de är mjuka färger, de är varma, de skriker inte så mycket. Mm. Det säljs väldigt bra.
Ja, men det är bra. Ska vi titta på damerna?
Mm, går vi över till damerna. Ska vi se. Vi har ju fler kunder på damsidan, så att den avdelningen är lite större.
Och när jag tittar ut här, så ser jag också att det är lite mer färg här än vad det är hos herrarna ändå.
Tjejer kan du jobba med starka färger. Det är lite lättare att sälja på damsidan. Men den här våren och sommaren är det inte så himla mycket starka färger. Förra våren och sommaren var det lite mer starka. Nu är det lite mer nedtonade pastellfärger.
Där, det ser jag. Men man kan också tänka här nu.
Ljusgul,
precis,
du har
gul,
lila,
det är lite påsk, passar till påsken.
Hela påsken, ja. Mm.
Ja. En av dem som jag såg här, det var ju en klänning som ändå var lite ganska så här, jobbar också mycket med skärning, och att man har rynkat här.
Igen. Vi har mycket danska märken.
Den heter Gestus, med Z.
Ja.
Jag vet inte vad, det kanske låter fel när man säger, men för några år sedan fanns det här, man sa bohemian chic, alltså lite så.
Precis.
Kan man säga att det här är det? Det är ju lite volym på den och så.
Det skulle jag säga, och ändå så har du en form, den smiter ju åt över bröstet, sen har du fickor, lite ballongarm, och sen har du mönster i tyget.
Just precis,
som
den
gör
är
att det
svart
händer
botten
någonting.
Och så ljust gul växt mönster, men diskret liksom.
Ja. Det här är väldigt vardagselegant. Man kan till och med sätta ett skärp här i midjan, så blir det en helt annan klänning.
Mm.
Jag kan ha den till vardagen i bara sandaler, eller om jag vill ha den lite mer festligt med en liten sko med klack eller någonting, så ska det bli en helt annan klänning.
Men vad ska vi titta på mer då? Här har vi ju någon sidentopp, eller det kan vara konstmaterial, men känns silkig så.
Det är också det här att det finns ju den målgruppen även på damsidan. Du har ganska många som jobbar kontor, du har klädkod. Då har vi lite enkla, rena, men fina bluser med lite fina detaljer. Det kan vara som här långa manschettknappar, liten annorlunda krage. Väldigt bekvämt, men väldigt klassiskt snyggt till de som behöver ha en lite finare blus till jobbet.
Till,
eller man har,
är det tänkt att man har den här till då? Det är ju en kjol,
vill.
Men den är
en
ju lite...
Lång, väldigt lång kjol.
Det är ju mer som att den är omvikt så att säga. Den är inte stängd hela vägen. Nej. Alltså man viker över.
Det blir lite snyggt när du går. Då kommer benet fram där, så det blir en liten snygg detalj.
Precis. Och sen har du fickor här också. Hur vanligt är det på kjol?
Det har börjat komma nu. Fickor på kjolar var även förra säsongen, och så sen hade vi även det på byxor. Men nu den här våren och sommaren har vi inte någon... Nej, jag har ingen byxor med fickor på utsidan.
Kan jag titta nu när vi går den här vägen förbi, så kan vi se här har vi ju lite mer frottéaktigt.
Här har vi något vackert. Mm. Ja, rådjebjär.
Vad är det egentligen?
Du kan ha den som klänning, men sen är det även snyggt att ha en byxa under om man föredrar det. Som nu när det är lite kallare så skulle jag ha en byxa under den här. Men sen när sommaren kommer så är den ursnygg att ha som den är.
Och mönstret här är ju här, lite 70-tal nästan, psykedeliskt.
Ja, här pratar vi detaljer. Jag menar, designen på Rådeby är jätteduktig med detaljer.
Ja, här är ju en flätad bord som går runt dragkedjan. Så det är en halv dragkedja ner. Och sen en, alltså en tjock bord som är flätad i svart och vitt. Så alltså, mönstret är ju svartvitt. Men det ändå händer väldigt mycket i den här, om man säger, bortsett från färgen då.
Hon är så duktig när hon gör sina grejer, det är sådana skap. Och vad som är kul med Rådjebär är att du kan se på stan så kan du känna igen, det där är en Rådjebär.
Ja, här har vi ju en, vad kallar man det här? Kaftan, ja. Den är väldigt lätt så, och lite genomskinlig, så att här har man någonting under, men... Det händer ju när man är ute och går i den här, så svajar hela Ingeborg så att säga.
Ja, här gör du en entré. Mallorca på lunchen kanske. När du sitter på den fina lunchrestaurangen, då har du den här ursnygga kaftanen.
Ja visst.
Mm, så har du en baddräkt under eller något sånt.
Ja, och du hänger tillbaka den där. Mm. Och det här är Rådeby hela vägen här eller?
Det där också, det här är en klassisk bomullsklänning. Ja, det är nästan lite lakans bomull.
Ja, precis. Ja.
Vida armar. Lite vidd i den här, mycket tyngd i tyget, fickor. Hon har oftast mycket fickor på sina grejer.
Just det.
Och det är väldigt skönt.
Knytkrage.
Så visst är det även toppar då som är likadana. Men du har den här vidden på armen. Du har snörning på armen, jag kan dra åt.
Och då är det, vad ska vi säga, off-white kanske man kan kalla det.
Ja, det skulle jag nog säga. Den är inte vit, den är ja, lite off-white-kräm. Ja. Mm. Stickat igen då. Stickad topp med nästan en liten bolero eller båthals.
Det är en sån stor bred så att man kan ha den då ut över axlarna så att den går som en rak skärning tvärs över och har bara axlar.
Ja.
Och den här är också krämfärgad kan man säga. Nät topp här. Det här är ju intressant. Men den här har man ju då en vit blus eller någonting under kanske, eller en svart någonting.
Väldigt linne.
Ja.
Ser verkligen ut som ett nät. Och så sen har du, av det här nätet har du gjort en skjorta med fickor över bröstet.
Och sen den här dolda knappraden igen.
Dolda knapparna.
Och en krage som är tydligt markerad.
70-talskragen nästan skulle jag säga.
Ja, nät alltså. Och det finns ett annat luftigt exempel med en modell där mönstret består av regelbundna hål i det svarta, tunt stickade tyget. Det finns både som blus och kjol och här har man förstås också någonting under. Det här med att strukturen tar plats i plaggen är återkommande på olika vis. Här på damsidan finns en klänning i en plisserad variant, alltså med små väck, ungefär som det som vi såg på herrarnas, en byxa och en överdel. Och det är fler saker som dammodet har gemensamt med herrarnas.
Kul. Sen har du mycket linne på dam också i olika färger. Du har, vi har blått och vi har den här naturbeige färgen, vi har svart.
Och här har vi ju varianter, du har,
alltså, du har hela
matchande kavaj,
precis som du har
i byxa.
Här.
Men här har vi också en väst, en topp.
En liten topp, om man bara vill ha toppen till byxan.
Precis. Och den är ju ganska enkel topp, man knäpper den i nacken ser det ut som. Är det någonting sådär som du känner som, är, som man inte har sett förut i...
Kan vara på bordet här. Det här är också linne. Men det är nästan lite batik. Du har en lång kjol och sen så har man en topp till. Liv bara här.
Finns inga,
Finns inga band.
Ja, livstycke, ja, precis. Det.
Sen ser du väldigt mycket på jeanskjolar fast med längd. Långa jeanskjolar.
Här har vi en
med
vitt,
ordentliga slitsar. Finns i vit och i svart.
Där slitsen går upp till ungefär shortshöjd kan man säga.
Men det är längd på dem.
Ja, under knät går de ju, definitivt.
Väldigt snygg. Och så är den lite hög så den går upp en liten bit. Så det är ingenting som sitter nere vid höften. Så den är ovanför höften. Och finns även i svart och självklart även i denim blå.
Ska vi se här. Ja, du har ju någon rolig väska här som är... Är det här någon form av läder?
Ja.
Här är ju lädret så att säga skrynklat.
Ja.
Och det är meningen.
Det är meningen.
För den ser ju lite, om man nu får vara fräck så kan man säga, den ser ju ut som den har legat och blivit lite...
Ja, men man har skrynklat ihop den. Ja. Mm. För sen har du ju samma märke, men du har en helt annat.
Ja, den är ju helt glatt. Ja, slät. Ja. Här har vi ju, det är också från den här Gestus som vi tittade på i början.
Ja, de är bra.
Och det här har vi, det här känns ju tycker jag väldigt vårigt och påskigt. Det är ju liksom blå, gul och lila i mönstret och det är ganska små... mönstrat men lite så här blomkänsla på det.
Jättemycket mönster. Så har du axelvaddar.
Och sen är det då så att säga, det är rynkat över axlarna så att det blir ett fall på där. Och även i mitten under barmen så är det
rynkat.
Så
har du den här slitsen igen fram till, så du har en bra V-ringning fram. Så blir det riktigt snyggt när du går. Sen har du även en underklänning.
Det finns en topp, men den är precis samma mönster, men det är lite annat material.
Ja, men du ser ju här, det är väldigt formbart. Och så sen är det väldigt tacksamt att få den här draperingen, för det gör att... Det känns väldigt bekvämt att ha det på, om man säger så. Man kan trolla bort ganska mycket.
Och sen får den ändå den där liksom lite V-timglasformen. Yes.
Det är samma sak där. Du har axelvaddar där och du kan ta bort dem.
Och sen har vi, nu har vi inte sagt någonting om det bruna, men ni har ju faktiskt en hel del bruna toner här också.
Brunt, det tycker jag nog att det är både på vår och sommar och hösten. Men här är det ju lite chokladbrun. Väldigt snyggt.
Och här är ju en klänning med tunna axelband. Band, ja. Så det här är väl lite mer aftonklänning, alltså, ja. Man säger så. Också ganska hög slits.
Lite slits, men nu har du slitsen på sidan där.
Och sen har du, det här är någon trenchcoat.
Ja.
Okej. Okay. Ja, men den är ju både vår och höst i alla fall.
Ja, det är det verkligen.
Det var 38 år sedan som Renés man tog över butiken och det är en stor andel stamkunder. Utöver den här butiken på Rörstrandsgatan så finns en till som heter Plagg på Odengatan. Och de profilerar sig som sagt på att känna sina kunder och ge bra smakråd. René ger exempel på det innan vi lämnar butiken för idag.
Vi har väldigt mycket kunder som är stammisar som kommer in flera gånger i veckan. Få hjälp med att även kombinera saker och ting. Vi har ju väldigt många kunder som kommer in. Åh, hjälp, jag ska iväg på en tillställning. Vad ska jag ha på mig? Och då kan man ju nästan se på personen när de kommer in. Vad är det för typ av person? Jag kan se lite grann på färger. Och sen kan jag kombinera och jag kan ge lite tips på. Men prova det här och det här. Så blir det oftast bra. Så det är lite det också vi får jobba på. Eftersom det är en lite mindre butik så är det service. Service, service.
Inslag 5, annonser och meddelanden. Aprilvandring, DBFK. Barn- och ungdomsläger, SRF Stockholm Gotland. Besök trädgårdsmässan, SRF Stockholm Gotland. Gummibandsträning blir det med DBFK. Intervjupersoner söker som tillgängliga lekplatser. Kallelse, årsmöte DBFK. Marsvandring, DBFK. Melorum på Elverket. Prova på taktilt teckenspråk, SRF Stockholm stad. Påsk på Almåsa. RP-möte. Syntolkat på Moderna museet. Torsdagscafé, SRF Stockholm stad. Träff i Nynäshamn, SRF Stockholm Gotland. Det blir träff i Tyresö, också med SRF Stockholm Gotland. Var med i friskvårdsgrupp på Syncentralen. Vattenjumpa med DBFK. Och vi avslutar med visning av damkläder, SRF Stockholms stad.
Aprilvandring med DBFK den 7 april. Söndagen den 7 april blir det en vandring från Hökarängen till klubbstugan i Orhem med samling klockan 10.00 vid Lingvägen 177. Åker du med tunnelbana, åker du till Hökarängens tunnelbanestation och går till södra uppgången. Obs! Hittar du inte från tunnelbanestationen till Lingvägen, meddela då Sixten Berner som blir vandringsledare. Han finns på telefon 070-288-2456. Anmälningar görs till mig, Ann-Katrin Ekberg, på telefon 076-313-9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Senaste anmälningsdag blir den 4 april. Meddela ledsagarbehov vid anmälan. Och vandringen blir då cirka 1,5 timme och avslutas vid klubbstugan. Återbud ska lämnas senast 24 timmar före vandringen, om det nu är möjligt. Eftersom ledsagarservice annars debiterar klubben för uppdrag som avbokas senare än ett dygn innan planerad aktivitet, även om uppdraget inte har utförts. Och sen om när man vill ta sig från Orhem när man har gått vandringen, om man nu vill göra det på en gång eller stanna på Våffeldag. Men i alla fall, adressen i Orhem är Orhems skogsväg 31 när man tar sig hem därifrån, ett taxiadress. Välkomna, hälsar DVFK.
Du vet väl om att Synskadades riksförbund Stockholm-Gotland anordnar 2 läger för barn och ungdomar i år. Den 16-20 juni är det läger för dig mellan 7 och 12 år på Kärsegården nära Drottningholms slott, Stockholm. Den 5-11 augusti är det läger på Gotland för dig som är mellan 12 och 18 år. Senaste anmälningsdag är den 15 april, så det är hög tid att skicka in sin ansökan. För mer information kontakta Kristina Ljung på telefon 08 462 4508. kristina.ljung@srfstockholmgotland.se. Läs gärna mer på vår hemsida.
Besök på Nordiska trädgårdar. Lördagen den 23 mars klockan 9.30 till 15.30 är du välkommen att följa med SRF Stockholm Gotland till Stockholmsmässan. Besök montrarna på Nordiska trädgårdar och få inspiration till balkongen och trädgården. Du kan besöka föreläsningar om lättodlade grönsaker för nybörjare och odling ur ett beredskapsperspektiv till exempel. Du kan ta med egen ledsagare, men meddela oss vid anmälan om du vill att vi ordnar en ledsagare till dig som är medlem. Deltagaravgiften är 170 kronor. Ordinarie pris för inträde är 205 kronor. Ledsagaren går in gratis. Anmäl dig senast den 17 mars till Sofia på telefon 08 462 45 17 eller e-post sofia@srfstockholmgotland.se. Vid anmälan ska du sätta in 170 kronor på plusgiro. Det är nummer 595934. Plusgiro 595934. Eller swisha till nummer 123-475-9189. Swishnummer är 123-475-9189. I meddelandet skriver du ditt namn och trädgårdar. Tänk på att en banköverföring kan ta några dagar. Välkomna!
Gummibandsträning 9 april med DBFK. Att träna med gummiband är ett lätt och skonsamt sätt att träna sin styrka på. Det är dessutom ett litet redskap som är lätt att bära med sig. Denna tisdag får du prova på olika övningar för hela kroppen. Du får dessutom prova några olika typer av gummiband för att hitta det du gillar. Tid 18.00 till 19.00. Plats Bäckomberga idrottshall, Söderberga allé 80. Anmäl dig på www.dbfk.se eller till Christer Hovbrandt 070-346-5776 senast den 7 april.
Intervjupersoner sökes till studie om tillgängliga lekplatser. Hej, vi är 2 studenter vid Karlstads universitet på samhällsplaneringsprogrammet. Vi söker familjer med barn som har synnedsättning. Vi ska undersöka hur lekplatser kan göras mer tillgängliga för barn med synnedsättning. Syftet med studien är att stadsplanerare och arkitekter kan få användbar information om hur de kan tänka när de planerar lekplatser. Deltagande skulle innebära 2 saker. Intervjuer där ni ger era synpunkter för hur en tillgänglig lekplats ska utformas. Det andra är att vi önskar att vi tillsammans med er går till en lekplats där vi observerar både på vägen dit och hur ni använder lekplatsen. Plats. Ni har möjligheten att själv välja vilken lekplats vi besöker. Datum. Undersökningsperioden är mellan den 23 mars till den 11 april. Tillsammans med er kommer vi överens om dag och tid som passar er för intervju och besök på lekplats. För kontakt och mer information, mejla Oskar Wallman på oskarwallman@hotmail.com, stavad OSCARWALLMAN@hotmail.com, eller ring Nasser Hasso Adib på 076 20 26 894. Tack på förhand.
Kallelse till årsmöte med DBSK. Medlemmarna i De blindas fritidsklubb kallas till årsmöte onsdagen den 27 mars 2024 klockan 18.30. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. En enklare påsktallrik serveras efter mötet. Anmälan till årsmötet görs senast 22 mars på hemsidan www.dbfk.se eller till Anna Nilsson 073 102 5480. Meddela om du har behov av specialkost. För att få rösträtt på mötet måste du ha betalat in medlemsavgiften. Årsmöteshandlingar bifogas. Marsvandring med DBFK den 16 mars. Lördagen den 16 mars blir det en vandring i Hagaparken med DBFK med samling klockan 10.30 vid Koppartälten för cirka ett par timmars vandring i Hagaparken. Vandringen avslutas vid Koppartälten. Det blir sammanlagt cirka 2,5 timmes aktivitet. Det finns möjlighet att antingen köpa förtäring eller ta med sig matsäck. Ledare för vandringen blir Kalle Roth som finns på telefon 070 608 4380. Anmälningar görs till mig, Ann-Katrin Ekberg, på telefon 076 313 9080 eller till klubbens hemsida www.dbfk.se. Senaste anmälningsdag är 13 mars. Och obs, om man får förhinder, meddela senast 24 timmar innan vandringen är planerad. Ledsagarservice debiterar föreningar för uppdrag som inte har utförts om det är så att man avanmäler dem senare än ett dygn före planerad aktivitet. Meddela ledsagarservice vid anmälan. Välkomna, hälsar DBFK.
Varmt välkomna till scenkonstverket Melorum. Missa inte detta fantastiska tillfälle med den fantastiska föreställningen. Melorum är en föreställning som laborerar med dans och koreografi, livemusik och sång och vibrationer, rum och beröring. Och likt tunga vattendroppar som hänger från taket fylls rummet av objekt som ljudar och lyser vid beröring. Dansen och sången och musiken är nära och i vissa delar berörs även publiken fysiskt, men med väldigt varsam hand. Föreställningen syntolkas och teckenspråkstolkas. Den spelar på Elverket i Stockholm på Linnégatan 69 vid Karlaplan. Melorum spelas den 14 mars klockan 19. Den 15 mars klockan 19. Och den 16 mars klockan 13 och 16. Den är ungefär en timme lång. Och före föreställningen så kan man känna på en modell av scenrummet om man vill och få syntolkningsutrustning. Biljetterna kostar 200 kronor. Och de går att boka på telefon på Ticketmaster 08 08-50990. Alltså 08-50890090. På vardagar mellan klockan 9 och 13.
Missa inte det här fantastiska tillfället. Det är en upplevelse för själ och hjärta.
Välkomna!
Det här är en annons från SRF Stockholms stad. Prova på-kurs i taktilt teckenspråk. Det här är en kurs för dig som upplever att din hörsel har försämrats. Men även för dig som är nyfiken och vill veta mer om det taktila teckenspråket. Kanske har du en vän eller släkting som hör dåligt eller är dövblind och som du vill kunna kommunicera med på ett enklare sätt. Vi kommer att lära oss bokstäver och siffror och några enkla vardagstecken. Cirkelledaren heter Katrin Thorin och är teckenspråkslärare på Stockholms universitet. Praktisk information. Datum och tid 25 mars, 8 april samt 22 april. Samtliga måndagar. Tid klockan 17.00 till 19.00. Plats Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44. Anmäl dig senast den 18 mars på telefon 08 452 2200 eller via e-post till anmalan@srfstockholm.se. Kursen är kostnadsfri. Varmt välkommen!
Hej och välkomna till Almåsa havshotell. Snart har vi påsken här. Vi börjar den 27 i tredje med ankomst och middag. 28 mars har vi promenad, showdown och bingo. 29 mars så har vi promenad och en orienteringsgrupp för dig som vill hitta bättre på Almåsa. Vi har pyssel, vi kommer att prata om musikalen Jesus Christ Superstar. Och sen avsluta dagen med lite vattengympa. Den 30 mars har vi promenad, fritt bad i poolen. Och då kommer det vara en seende person som finns i badhuset. Yoga. På eftermiddagen har vi tipspromenad om vädret tillåter. Med avslutande påskfika. Den dagen avslutas med drinkskola som Julin håller i. Den 31 mars så är det promenad. Vad hittar du bland frukt och grönt? Och efter lunch så är det dubbla aqua zumba pass. Och sen avslutar vi dagen med lite strandhäng via jacuzzi och bastuflotte. 1 april så är det frukost och utcheckning. Det kostar 950 kronor per person i dubbelrum. 1150 i enkelrum och person. Och det här är per dygn. Minst 2 övernattningar. Telefonnummer 08-500-404-80 eller om du vill mejla receptionen@almasa.se. Välkommen med din bokning, så hoppas jag att vi ses i påsk.
Nu är det dags igen för ett RP-möte. Våren är ju sakteligen på väg och vi tänkte oss den 19 mars klockan 18 till 21 att vi i Stockholmsgruppen skulle träffas på Gotlandsgatan 44 för en träff. Programmet är inte riktigt klart. Vi hoppas att vi ska kunna bjuda in någon som kan prata om bas och om rehabilitering, men ej klart i denna stund. Det kommer finnas te och kaffe och någon form av smörgås till de som är hungriga. Som sagt, RP-möte för Stockholmsgruppen den 19 mars klockan 18 till 21 på Gotlandsgatan. Och det behövs ingen föranmälan. Hoppas vi ses på plats och hörs. Tjingeling från RP-gruppen Pia och Nils.
Välkommen till Moderna Museet och vårens andra visning för dig med synnedsättning. Visningen äger rum torsdagen den 14 mars mellan klockan 16 och 17 och sker i långsamt tempo. Guiden beskriver några av Lotte Lasersteins målningar, både porträtt och självporträtt, och berättar om hennes konst och liv. Det är begränsat antal platser. Visningen ingår i entrébiljetten till museet. För att reservera en plats, mejla till bokavisning@modernamuseet.se. Ange datum för visningen i meddelandefältet och berätta också om det medföljer en ledsagare. Ledsagare går alltid gratis. Telefonnummer till infodisken på Moderna Museet är 0723 73 4249. Fler visningar under våren blir den 25 april och 23 maj, alltid mellan klockan 16 och 17. Varmt välkommen!
SRF Stockholms stad i samarbete med ABF Stockholm. Torsdagscafé den 21 mars. Välkommen till vårt torsdagscafé den 21 mars. Den här gången får vi besök av konstvetaren Jacqueline Stare som ska berätta om nordiska konstnärer. Vi bjuder också på tårta för att fira allas födelsedagar. Vi öppnar dörrarna klockan 13 och kaféet klockan 15. Kaffe eller te med tilltugg kostar 20 kronor och du kan betala med kort eller kontanter. Vår adress är Gotlandsgatan 44, Gotlandssalen. Du behöver inte anmäla dig. För mer information kontakta Birgitta Lindén på telefon 070-276-3818 eller e-post birgitta-linden@telia.com. Varmt välkommen!
Hej och välkommen till en träff i Nynäshamn den 15 mars klockan 13 till 15. Vi träffas i Centrumkyrkan, Stadshusgränd 4. Och den här gången kommer en biståndshandläggare och berättar vad kommunen kan hjälpa till med för personer med en synnedsättning. För anmälan, ring Kristina Ljung på telefonnummer 08-462-4508 och anmälan senast den 13 mars. Efteråt så bjuder vi på fika. Välkomna!
Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland bjuder in till träff i Tyresö. Tema för träffen den 22 mars är Se dåligt, må bra. Janne Eidvall berättar och svarar på frågor om optik, hjälpmedel, rehabilitering och ögonsjukdomar. Vi formar träffen utifrån dina funderingar och frågor. Datum 22 mars. Klockslag klockan 14.00 till 16.00. Adressen är Bollmora Gårdsväg 6, Tyresö. Anmälan och frågor till Evy Hellberg på telefon 070 758 50 51.
Hej, jag heter Kerstin Jeval och arbetar som synpedagog på Syncentralen här i Stockholm. Jag vill informera om att vi på Syncentralen har en ny start av en friskvårdsgrupp som börjar onsdagen den 20 mars mellan klockan 2 till klockan 16. Det är alltså 5 tillfällen som man är med och det är både teori och praktiska övningar. Och man är med om man med eller utan gånghjälpmedel och det riktar sig till personer över 18 år och som är inskrivna på syncentralen. Och det är så att det finns platser kvar, det är därför att jag informerar här och nu också i Läns- och Riksnytt. Om man är intresserad och tycker att det här verkar vara någonting, då tar man kontakt med vår växel på telefon 08 57 88 57 00. Alltså 08 57 88 57 00. Eller vår funktionsbrevlåda 1177 så kan man nå och få kontakt med oss och anmäla sitt intresse.
Vattenjumpa på Bäckis med DBFK 17 mars. I samband med vår vanliga simtid på Bäckis. Att röra sig i vattnet är både lätt och roligt och det blir säkerligen ännu roligare att göra det tillsammans. Ledare är Jens Pettersson som är mycket van vid att ha sådana grupper. Vi har som vanligt bassängen från klockan 18.00. Själva passet börjar 18.15 och håller på till cirka 19. Därefter finns det tid att simma eller bada till 20.00. Detta är kostnadsfritt, så ta nu chansen att testa. Anmäl dig på www.dbfk.se eller till Anders Malgodal på telefon 070 515 7070 senast fredag 15 mars. Välkomna, hälsar DBFK.
Visning av damkläder. SRF Stockholms stad hälsar dig välkommen på visning av damkläder i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, lördagen den 6 april klockan 14. Jessica Karlsson från House of Lola visar vår kollektionen. Nu är våren här, så passa på att förnya din garderob. I kollektionen ingår sjalar, blusar, toppar, klänningar, kjolar, långbyxor, jeans, kavajer, tröjor, t-shirts, kläder i vårens alla färger. Även kläder som passar för träning. Kläder i mycket god kvalitet och sköna, miljövänliga material. Du får känna och prova kläder och beställa direkt av Jessica. Ta gärna med dig en vän eller ledsagare. Vi har barservering med vin, pajer, läskedrycker, snacks, godis och kaffe, te med kaka till försäljning. Anmälan görs till Birgitta Lindén senast onsdagen den 3 april på telefon 070 276 38 18 eller via e-post till birgitta_linden@telia.com. Välkommen!
Läns- och riksnytt ges ut av SRF Stockholm Gotland med stöd från Region Stockholm. Tidningen distribueras av Urban Audio AB. Och för prenumerationsärenden så ringer du 08 462 45 23. Alltså 08 462 45 23. Ansvarig utgivare är Aziza Dawadi, som även är reporter tillsammans med Henrik Jansson och Annika Edvards. Vill du ha med en annons i tidningen? Behöver vi ha in den senast klockan 12 på tisdagar för publicering samma vecka? Du kan antingen ringa in din annons på vår telefonsvarare 08 644 34 30 eller mejla in en ljudfil till lansnytt@srfstockholmgotland.se. På telefonsvararen och mejlen kan du även lämna andra meddelanden till oss på redaktionen. Du kan läsa Läns- och riksnytt på flera sätt. På Daisy, i appen som heter LOR LOR Play, som finns både för iPhone och Android. I din dagstidningsspelare om du prenumererar på en dagstidning. Eller läs oss på webben www.lansoriksnytt.se. Och här har vi även syntolkade bilder till alla inslagen. När du inte längre behöver din Daisy-skiva så slängs den i de vanliga hushållssoporna. Men vi vill gärna uppmuntra dig att läsa oss digitalt, för miljöns skull. Information om taltidningar och viss supporthjälp finns hos Polarprint på telefonnummer 020 826913. Tack för att du läser Läns- och riksnytt.